Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bergkvar, den är jättefin och vi har 1-0 till Halmstad. 1-0 till Halmstad. Men Josef Baffo gör sitt första allsvenska mål och det kommer på tilläggstid i den första halvleken. Och det är en kalldusch för hemmalaget. Josef Baffo 1-0 i den 46:e matchminuten, eller 45 plus. Ja, det är ett jättefint, fin timing, fint inlägg utav Blomberg. Och Josef Baffo första målet i allsvenskan. Och kunde ju inte komma mer lägligt.
Josef Baffo tillhör en generationsspelare som fick sin utbildning av Jonas Thern i IFK Värnamo. Och tillsammans med gamla lagkamrater som Simon Thern och Viktor Claesson har han lyckats etablera sig i svensk elitfotboll. Två korsbandsskador under tiden i Tyskland tvingade dock Baffo att börja om i Sverige efter att han själv hade stått för kostnaderna för experthjälp i USA. Nu krigar mittbacken för att hålla kvar Halmstad BK i allsvenskan. Och Baffo berättar nu om sin första säsong i HBK där speltiden plötsligt uteblev efter att Janne Jönsson tagit över som tränare.
Jag känner bara i helhet att han kom hit med ett oförklarligt agg mot mig. Som gjorde så att det lämnade en dålig eftersmak hos mig.
Naturligtvis pratar vi även om guldet i U21-EM där Baffo var en tongivande spelare och känslorna kring att han är en av få från den truppen som aldrig fått chansen i A-landslaget.
Där jag kände liksom, ja men var, alltså det är klart, vad gör så att jag inte är med där liksom? Varför jag borde bli kallad till en sån här samling?
Vi talar naturligtvis även om tiden i tyska andra ligan och om klubbjakten efter den första korsbandsskadan. Om vad som egentligen hände efter läkarundersökningen i Hamburgs sportförening.
Då hade Hamburg ringt honom och sagt att, sportchefen då sagt att det var det ena och det andra. Och det stämde ju inte och dumt nog så valde de att gå ut i media med detta och på så sätt så satte de ju käppa i hjulet för mig från att skriva med andra Zweiteliga lag.
Podden är naturligtvis mer än så här och vi talar om tiden i Helsingborgs IF, om intresset från Ghanas landslag, om suget att få komma ut i Europa igen, om vad det är som gör att Jonas Thern lyckas så bra samt varför Baffo är försiktig kring att uttala sig om bristen på mångfald i svensk fotboll. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
28.
Bor?
Göteborg.
Familj?
Singel.
Utbildning?
Jag vet, är gymnasien utbildning?
Lön?
Nej. Lön duger.
Vad kör du?
Mercedes-Benz GLE Coupé.
Vad läser du?
Allt mellan himmel och jord, böcker.
Vad tittar du på?
Serie.
Vad lyssnar du på?
hiphop.
Vad spelar du på?
Vad spelar jag på? Spelar på mobilen.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det är en bra fråga. Det blir nog playoff-matchen. Celtic borta.
Med Helsingborg då?
Ja, precis.
Vilken skulle du klassa som din främsta merit i, som fotbollsspelare?
Ja, det blir väl... Det blir väl det som... Det och U21... nej, ja, det kanske blir... Ja, det är svårt, svår fråga. Alltså. Playoff, kval upp till Bundesliga mot Wolfsburg. Får det nog bli faktiskt.
Är det någon tröja eller något annat du bytt till dig som du är glad över att du har?
Nej. Ingen speciell tröja.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ja, det ville jag ändra på det här med VAR.
Vill du ha VAR eller vill du inte ha VAR?
Jag vill inte ha VAR.
Vem är den bästa spelare du spelat med eller emot?
Bästa spelare jag har spelat emot får väl... alltså detta är, nu måste man ju tänka. Jag vet, jag får väl säga emot Harry Kane, får jag väl säga. Med får väl bli vad har vi för spelare? Jag vet faktiskt inte.
Ingen som sticker ut. Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
Mitt favoritlag är Arsenal. För att mina släktingar tyckte om, jag växte upp med den generationen, Invincibles och så, och jag var ett stort fan av Thierry Henry.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig.
Som alla fotbollsproffs har du köpt en del grejer. Vilket köp ångrar du?
Mina Louboutin-skor.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
SO.
När var du riktigt lycklig senast?
När vi gick upp till Allsvenskan med HBK.
När grät du senast?
En vecka sen kanske.
Var det något speciellt?
Ja, det är som sagt covid har märkt oss alla på olika sätt, om vi säger så.
Halmstad BK, ni krigar för att hänga kvar i Allsvenskan. Hur upplever du att er återkomst varit i Sveriges högsta serie?
Jag tycker att vi har gjort stabila prestationer hittills. Och att vi fortsätter göra det. Vi har väl haft lite oflytt på vägen, men absolut godkänt så långt.
Vad talar för att ni klarar av att hänga kvar?
Vårt kollektiv.
Hur har det varit att vara tillbaka i Allsvenskan? Du spelade ju där för ett tag sedan, men hur har det varit att vara tillbaka 2021?
Det är kul. Känns lite konstigt att vara tillbaks, men absolut kul.
Varför konstigt?
På grund av att skillnaden är väldigt stor. Allsvenskan gentemot Zweite, som jag har varit i.
Zweite Bundesliga, andra ligan i Tyskland. Vad är det som skiljer?
Precis. allt skiljer, allt från publik till infrastrukturen och till förmånerna.
Om du ser till spelmässigt, vad tycker du att ni har saknat för att ligga på lite säkrare mark än vad ni gör?
Det är det enda fotboll går ut på att göra mål.
Att det är där ni har brustit helt enkelt?
Ja.
Ni har ju en rätt tuff, om man ser efter landslagsuppehållet, så har ni rätt tuffa matcher. Ni möter både Degerfors och Örebro som ju krigar där nere. Och sen har ni alla fyra topplagen, AIK, Djurgården, Malmö och även Elfsborg, även om de har hakats av lite, men de slås ju. Hur tror du det kommer gå inför slutet? Känns ju som att ni möter väldigt tuffa motståndare, väldigt mycket på spel.
Jo, det har du ju rätt i. Men samtidigt så har ju varje match alltså sitt eget ansikte liksom. Så det är bara att ta match för match och försöka göra det bästa vi kan.
Du förlängde ju kontraktet i vintras efter ni hade gått upp. Efter det drog ut på tiden. Hur kommer det sig att du väntade med innan du förlängde med 2 år med Halmstad?
Nej, men först och främst så det är klart motivationen har alltid varit där för att kunna ta steget ut igen. Jag har väl haft en lite krokig väg de senaste åren. Och så det var väl det. Jag var tvungen att sätta mig ner och verkligen tänka igenom på vad som är bäst för mig. Om det var bäst för mig att ta klivet utomlands igen eller försöka få i mig en tävlingssäsong, ytterligare tävlingssäsong i Allsvenskan och bara bygga vidare och ge mig själv den chansen och den tiden. Och det var väl det som drog ut på det.
Vad har det betytt? Vi ska lite längre fram i podden prata om liksom de skador och allt sånt. Men vad har det betytt att liksom få spela nu då 2 säsonger? Först en i Superettan, ta upp Halmstad, och nu en säsong i Allsvenskan. Vad betyder det för dig med tanke på att du just haft lite krokig väg?
Alltså, det betyder enormt mycket. För dels för att det inte är någon enkel väg man har gått. Sen har ju alla sin egen story och sin egen väg man går, som man måste ta sig igenom för att nå dit man vill nå. Men det har betytt väldigt mycket att känna att den tid jag har lagt ner och det jobbet och allt man har gjort liksom för att komma tillbaks har börjat frukt liksom.
Vad betyder en sån som Magnus Haglund, som ju är manager för Halmstads BK?
Nej, Magnus betyder otroligt mycket för oss allihop inom HBK. Så han gör och han tillför väldigt mycket till både föreningen och till laget.
Och bredvid dig har du en gammal gubbe. Hur är det att spela med Andreas Johansson?
Ja, det är otroligt, måste jag faktiskt säga. Det är nog faktiskt en av de bästa mittbackarna jag har spelat jämte, om inte den bästa.
Vad är det man lär sig av honom?
Allt. Alltså att lugnet han har med bollen och hans ledaregenskaper, att kunna se och liksom snacka med andra och instruktera andra vad de ska göra, hur de ska bete sig, hans spelsinne offensivt och defensivt, hur han läser av spelet så snabbt och tidigt som han ändå så faktiskt gör, sen som människa är han otrolig också, så han har noll brist om du frågar mig.
Hur är det att pendla från Göteborg och spela i Halmstad?
Det är lugnt faktiskt, för jag bor så pass bra så att jag kan hoppa på tåget direkt från Göteborg till Halmstad utan något strul. Så det tar ungefär en timme, så det är lugnt.
Känner du något speciellt att spela? Nu är du ju från Värnamo, men ändå spela för en sån klassisk förening som Halmstad BK är, att ja, ofta uppe i Allsvenskan och så, att det är ju på något sätt en fläkt av det gamla fotbollssverige med Örjans Wall och allt sånt. Är det kul, eller hade du velat ha något lite mer modernt?
Nej, men det är kul. Alltså, som du sa, jag är från Värnamo, men samtidigt är det ju min andra session här i HBK. Så det känns ju som hemma. Så det är alltid lika kul att springa ut här på Örjans Wall och bära upp klubbmärket. Och det är ju grejen att försöka hålla kvar Halmstad där de hör hemma i Allsvenskan.
Hur är det att verka en klubb som inte, jag menar, ni är inte den mest medialt bevakade klubben, att det är ju inte som att spela för kanske Malmö eller Blåvitt eller för någon av Stockholmsklubbarna. Det är kanske någon från Hallandsposten på någon träning då och då, men inte mycket mer. Är det skönt, nej, eller är det trist?
Alltså det är både och. Alltså jag har ju varit med om båda, om man säger så. Jag kan tycka att det är skönt med lite uppvakning och lite tryck liksom utifrån också. Men alltså jag tror nog för en sån här klubb och för vår trupp så är det nog till det positiva.
Du var ju inne på det själv att ni har ju lite svårt att göra mål. För om man tittar på er målskillnad så är det ju bara ett lag i Allsvenskan som har släppt in färre mål. Det är Djurgården, och ni har lika många insläppta som AIK. Problemet är ju att ni bara gjort 14 framåt på 21 matcher. Hur är det möjligt att göra så få mål?
Hur det är möjligt, det är en svår fråga och besvara, men det är ju möjligt trots allt. Men som sagt, vi har inte alltid haft det där lilla extra flytet med oss i vissa matcher, men det är bara fortsätta tro på det vi gör, så jag är säker på att vi kommer göra många fler mål innan säsongen är slut.
Var brister det? Är det att Antonsson och Sadat Karim och de är lite för svaga? Eller är det taktiken, Haglunds taktik, som att ni är lite för defensiva? Eller vad är det som inte gör att... Jag menar, det är ju rätt ovanligt att man inte ens... Ja, att man gör 14 på 21 matcher.
Ja, alltså... Jag tror inte att det brister någonstans. Det är bara att... Vi inte haft en, det är väl en fråga av marginaler liksom. Vi har inte haft marginalerna på vår sida helt enkelt. Vi skapar tillräckligt många målchanser för att avgöra matcher i de flesta matcherna. Så det är väl bara en fråga av marginaler.
Och du pratar om att du gärna vill gå ut igen. Är det aktuellt redan i vinter?
Alltså det får vi se när något dyker upp som man kan ta ställning till helt enkelt, men det är ju drömmen. Så länge jag kan drömma så är det fullt möjligt att uppnå det.
Ja, och drömmen är att komma ut och spela. Är det Schweiz Bundesliga där du har spelat tidigare och gillar liksom stämning och allting, eller har du andra önskemål?
Nej, jag stänger inga dörrar. Men såklart, som du är inne på, så jag trivdes väldigt bra i Tyskland. Sen får man se efter säsongen. Först och främst så har vi några matcher kvar att spela och många poäng att spela om innan man kan börja fokusera och tänka på de banorna liksom.
Du skrev ju ett 2-årskontrakt. Har du någon möjlighet att gå till något fast pris eller något liknande nu efter ett av de 2 åren? Eller är det upp till Halmstad att sälja dig?
Nej, det är väl lite både och. Det beror ju... Det är något, ett snack man får ta efter säsongen liksom. Men jag tror inte att Halmstad hade satt käppar i hjulet för mig om det är så att det dyker upp något intressant.
Som i sin tur rullar in på Viktor Claesson, och då är 1-0 till Värnamo. När de hittar passningarna rakt igenom Hammarby, då går det undan.
Jonas Tern driver fotbollsakademin Calcio i Osby. Och han har bevisligen lyckats under åren. Han och kollegorna har nämligen runt om i Sverige haft cirka 40 killar som har tagit sig till allsvenskan eller högre. Men det är först nu förbundet har fått upp ögonen för hans metoder.
Spelarna ska vara i centrum, kort förklarat. Det innebär att ledarna ska inte stå och diktera vad alla ska göra i alla situationer. För det är omöjligt att utveckla sin spelförståelse och sin kunskap med bollen om inte man får testa sina gränser.
Du är ju från Värnamo och kom fram i en generation spelare där ju framförallt Simon Thern och Viktor Claesson och du sticker ut. Vad var det som var så speciellt i IFK Värnamo och i viss mån med Jonas Thern?
Nej, det var väl alltså, allihopa gillade spela fotboll liksom, och sen fanns det väl inte så mycket mer att göra i Värnamo om man ska vara ärlig. Men sen hade man ju Jonas också som ja, som har en hel del meriter och erfarenhet, så han underlättade det för oss, och han gjorde idrotten rolig också dessutom, och det var väl det. Och sen var det ju vi tre, vi kunde pusha på varandra. Det var ju perioder någon var längre fram än den andra, och då ville de övriga alltid komma i kapp, så det blev liksom någon intern grej liksom. Man vill aldrig vara sämre än någon annan, och jag tror därmed så drogs alla åt samma håll.
Vad har Jonas Thern, för oss som inte har haft honom som ledare eller tränare? Vad är det han har? Jag menar, nu är han på väg att ta upp IFK Värnamo i allsvenskan. Vad är det han har? Vad gör han?
Jag ska säga vad gör han inte. Först och främst så är han en personkännare. Som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt inom idrotten. Och sen är han är väldigt öppen. Väldigt lättsam att ha att göra med. Och han har den inställningen att fotboll ska vara roligt. Men samtidigt så är det klart att det ska vara seriöst. För man vill ju vinna trots allt. Men det måste vara roligt.
Var han aldrig krävande i form av att han var arg för att ni ju skulle vinna eller så? För att han nådde ju själv väldigt långt i sin karriär, och det kan han ju inte gjort bara för att han tyckte att det var kul, eller?
Nej, absolut inte. Alltså han är ju enorm vinnarskalle, det vet vi ju alla om. Och han tillför ju den vinnarmentaliteten. Så det är klart... Om man inte lyssnade, det är klart att han kunde ryta till ibland och så, som tränare måste kunna göra. Men slutet på dagen så fick vi ju ha honom väldigt länge. Alltså ända sen, han var ju redan med oss från 8 års ålder ibland, och du vet, kunde flika in och sådär. Så man hade ju fått ha honom i långa, långa perioder. Så det blev lite som att vi var en enda stor familj liksom.
Vad fick ni för instruktioner? Skulle ni rensa bollen eller skulle ni försöka hålla den inom laget?
Nej, det var rensa, det fanns inte på kartan. Det var nog de få gångerna han kunde bli arg. Men det var mycket possession, hålla bollen inom laget. Spela alltid 4-3-3. Så det var offensivt tänk helt enkelt.
Hur överraskade du över att IFK Värnamo med de resurser nu är som nykomling i Superettan är på väg upp i Allsvenskan?
Jag är väl nog lika överraskad som alla andra, men samtidigt så minns jag tillbaks när vi var yngre att vi alltid snackade om det, att ta upp Värnamo till Allsvenskan, och nu är ju inte någon av oss tre där i Värnamo, men man är bara så jävla glad, för det är en stor lycka, och jag hoppas verkligen att de verkligen når hela vägen.
Om du säger till Jonas Thern, med tanke på allt han har gjort, är du förvånad att fotbollsförbundet och fotbollsvärlden inte är mer intresserade av att knyta honom till förbundet och utnyttja hans kunnande?
Absolut.
Vad tror du det beror på att man inte gör det?
Det vet jag inte. Jag tror nog det kan bero på att saker och ting, att hans tycke och lite som han tänker, och han kan ju vara frispråkig. Han är väldigt ärlig och uppriktig, att det kan sticka i folks ögon. Men slutet på dagen så måste man kunna vara så pass ärlig och professionell i de här sammanhangen, utan att känna att sin stolthet blir liksom kränkt eller så.
Vilket sug finns att komma tillbaka till Värnamo och spela på Finnvedsvallen fast i Allsvenskan?
Ja, jag tror nog inte att de får lov att spela på Finnvedsvallen, men jag vet inte. Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda.
Jag menar, du, Simon Thern, Viktor Claesson, även Johan Hult, som ju var lillebror till Niklas Hult. Vad betyder det, just som du pratar om, att man sparar varandra? Var det aldrig jobbigt att någon låg längre fram, eller hur tog man det?
Nej, alltså för egen del så tyckte jag aldrig att det var jobbigt. Det var liksom själva grejen. Jag blev alltså spårad utav det, liksom att nej, han är inte bättre än vad jag är. Det är liksom bara träna på och göra allt man kan för att bli ännu bättre. Och sen fungerar ju fotboll så att det är ju en fastvara. Och är man inte på topp hela tiden så är det ju alltid någon som tränar hårdare och ger mer som kommer komma ikapp i slutändan.
Du är ju mittback idag och har väl även spelat ytterback, men med tanke på att du hade Henri som favorit så gissar jag att du kanske inte alltid spelat back i karriären. Hur har du vandrat positionsmässigt?
Ja, det säger ju nog sig självt. Det är ju, man börjar längst upp och hamnar nästan längst ner i banan.
Varför blev det sådana skiften?
Nej, det fanns ju bättre spelare helt enkelt på de positionerna. Och sen såg väl Jonas det ganska snabbt, att jag kunde bli en bra mittback och spela på ytterbackspositionen.
När förstod du att fotbollen faktiskt kunde bli någonting som du kunde leva på och en karriär att satsa på?
Alltid. Det var alltid våra drömmar. Så det var ju, alltså, det var det enda man tänkte på. Att vi skulle bli proffs.
Hur var det när ni gick i nian och började träna med A-laget i IFK Värnamo?
Det var speciellt. Det var jättekul, för man hade ju varit bollkalle där, och du vet, det är ju det man vill. Man vill ju alltid framåt i livet och framåt i karriären. Så det var kul att komma upp, och det var bara att ta för sig.
Du är ju den första ur den generationen som får ett allsvenskt kontrakt. Du flyttar till Helsingborgs IF. Hur gick det till, och fanns det utländska klubbar som var intresserade?
Jag flyttade ner. Det var väl, vi hade spelat någon träningsmatch mot HIF ute i Helsingborg då, med Värnamo. Och så hade de väl sett mig där och följt mig lite innan dess. Hade ju Jesper Jansson approachat Värnamo då. Så man fick sätta sig ner och besöka Helsingborg och lite sådär. Och se vad de hade att erbjuda. Och det kändes inte mer än rätt. Så det var bara att hoppa på det tåget. Sen fanns det ju några erbjudanden om att bli ungdomsproffs och lite sånt där i ett senare skede. Men som sagt, A-lagsfotboll var ju alltid högst upp på tapeten.
Ja, hur viktigt är det att när man är ung och faktiskt får spela A-lagsfotboll? Du gjorde väl inte jättemånga matcher med IFK Värnamo, men ändå får prova på det och istället för att ingå i någon slags ungdomsakademi. Vad tror du är viktigt där?
Alltså, jag tror absolut att A-lagsfotboll är prio ett. Det bör vara prio ett för allihop. För det är en stor skillnad, speciellt fysiskt sett, och spelet kommer alltid gå snabbare. Men sen det är klart, jag förstår ju folk som vill ut och leva sina drömmar, och man måste följa sina drömmar om det är ungdomsproffs man vill bli. Och jag tror det har väl setts också på ungdomsproffs som har kanske vänt hem till Sverige och kommit till Allsvenskan, som där det har varit lite så här, där man har fått det lite kämpigt. För trots allt så har du inte spelat A-lagsfotboll, och det är en stor skillnad.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tack.
Känns det?
Underbart. I andra tog vi tag i det, och ja, vi visade bara var skåpet skulle stå, så var det klart.
Du kommer till Helsingborgs IF i en tid när de är framgångsrika, de vinner SM-guld och åren efter och så. Samtidigt, om man läser på lite, så verkar du inte ha haft bara kul tid i Helsingborg. Du är ju rätt kritisk mot hur det var. Om du tittar tillbaka nu i backspegeln, vad var det som inte funkade med Helsingborg?
Jag tror bara, alltså, generellt att någonstans så var det väl ett sjunkande skepp. Alla drog inte åt samma håll, helt enkelt. Och det var ända från styrelsen ner till materialen.
Hur var det att vara del av en organisation som är ett sjunkande skepp?
Det var väl lite typiskt sådär, så länge det, att man blundade för elefanten i rummet liksom. Så länge det gick bra så blundade man. Och när det var lite motigt så kunde det vaja till lite.
Och jag vet, jag läste någonstans att Roar Strand, som då var tränare, till och med berättade inte för dig att du var uttagen i U21-landslaget. Vad tror du det hängde ihop med?
Jag har faktiskt ingen aning, men det var inget jag tog enkelt på liksom. Det var något som verkligen irriterade mig under den perioden. Och så tycker jag inte att... Nej, jag tycker inte att någon spelare ska få utsättas för något sånt. Men ja, så är det. Det är passé. Man lär sig av det.
Jag läste en intervju med dig, Filip Bolin på Svenska Fans, som hade gjort med dig när du sa att är det något du ångrar så är det att du förlängde med Helsingborg istället för att då gå utomlands. Vad tror du det hade kunnat ge om du då hade skiftat ut istället?
Jag tror att det hade gett mig en bättre erfarenhet. Jag hade en snabbare mognad i mitt spel. Det hade gett mig chansen att få använda och bli sedd med mina kvaliteter på ett helt annat sätt. För trots allt så ses fotbollen från ett helt annat perspektiv utomlands gentemot Sverige.
Dels går du ju på lån hem till Värnamo, men även till norska Vålerengen på slutet innan du kommer till Halmstad. Så att hur skildes du med HF? Det var ingen rolig skilsmässa, utan du ville bara därifrån?
Ja, precis. Alltså, det var nog inte att jag ville därifrån, för jag satt ju ändå så på utgående. Man blev lite pushad därifrån. Och då kände jag att men om det är oklara signaler så är det ju bättre för mig att gå vidare och komma någonstans där de uppskattar mig. Och då dök Halmstad upp på tapeten.
Vilken saga det har varit och vilket slut det blev med EM-guld till Sverige.
Ja, och i Halmstad är ju en tid när du har både framgångar och framförallt vilka framgångar med U21-landslaget som parallellt där börjar kvala mot det här mästerskapet 2015. Men du är lite in och ut i laget i Halmstad. Vad var det som inte lirade riktigt där heller?
Nej, alltså jag tror för min första säsong i Halmstad så spelar jag i stort sett alla matcher, 27 matcher eller något sånt, tror jag spelade första säsongen. Det var väl andra säsongen. Efter säsongen så fick Jens Gustafsson sparken, chockerande nog.
Ja, det är ju då han klarar det kvar, men för man har redan skrivit ett avtal med Janne Jönsson i förväg väl?
Ja, precis. Som konstigt, väldigt konstigt nog, för det var väl HBKs bästa säsong på flera år i Allsvenskan. Jag tror vi kom 9 eller något sånt, 10, jag vet inte. Men det var HBKs bästa säsong i alla fall. Så kom det in en ny tränare. Och jag blev faktiskt av någon konstig anledning tillsagd av folk utifrån att jag skulle lämna så fort jag kunde. Då Janne kom. Och jag förstod inte riktigt varför, för jag hade ingen erfarenhet av Janne, och jag visste inte, alltså jag visste ju att han hade tränat Stabäck och Rosenborg och lite sånt där, men det var ju väl inte mer än så. Och sen vet jag inte, men han kom väl hit med en inställning och tyckte väl inte att jag var värd att satsa på.
Nej, och så blev det. Men parallellt så får du ju succén i U21-landslaget. Hur var det att ha Håkan Eriksson bakom dig där, som satsade på dig med ett U21-landslag som gick så bra?
Nej, det var ju en trygghet. Det var jätteskönt. Så det gav mig chansen att hålla huvudet kallt också och träna på bra och komma så bra förberedd som möjligt till U21-samlingen.
Nu är det ju dryga sex år sedan. Hur ofta tänker du tillbaka till de sommarveckorna i Prag?
Det är ju faktiskt inte så ofta. Det är väl mest när man kanske blir igenkänd eller något sånt, eller när någon tar upp det. Men annars försöker jag tänka framåt och tänka på nuet speciellt.
Du spelade ju alla matcher utom semin. Vad är starkaste minnet kring mästerskapet?
Starkaste minnet måste ju varit finalen. Alltså absolut. När jag kom in, blev inbytt i halvlek. Jag tror Hellander kände sig dålig eller något sånt. Och nej, det är absolut finalen. Och straffläggningarna när Putte räddar straffen.
Så ja, Patrik Karlgren.
Ja, precis.
Hur mycket kontakt har du med spelarna? Utifrån sett upplevde man ju er som en väldigt tajt grupp. Sen fattar jag att det kanske inte var så fullt ut och med tiden går. Men hur mycket kontakt har ni? Ni är ju många som är aktiva i fotbollsvärlden fortfarande.
Nej, men jag har kontakt med en del. Sen jag har inte kontakt med alla, långt ifrån, men jag har kontakt med en del.
Om man ser till Håkan Eriksson som ju tog er till ett guld och sen tog nästa generation till ett nytt mästerskap som sen inte fick något jobb. Nu har han jobb på Färan. Och hur förvånad var du att han inte var hetare?
Det kom faktiskt som en chock. Jag tyckte nästan, jag tror många tyckte det också, att han borde varit till och med kanske en het kandidat till förbundskaptenens jobbet. Kändes kanske lite någonstans att kanske förbundet tog lite lätt på det han åstadkom med oss trots allt och med den andra kullen.
U21-EM-succén leder ju till intresse från utlandet och samtidigt blev också Halmstad lite återigen intresserad av dig, att på något sätt att de har sett att du är en skicklig spelare och så. Hur var det att plötsligt Janne Jönsson ville att du skulle spela, och låtsas som ingenting hade hänt?
Ja, det tog jag. Ja, det var bara ironiskt, om man ska vara ärlig. Det fanns inte riktigt på kartan. Dels för så den behandlingen man hade fått, det är okej att man inte spelar, men det var flera incidenter som uppstod bakom scenerna.
Ja, vad var det för incidenter?
Man kunde ha någon försvarsövning där man gjorde som man blev tillsagd, och så kunde en tränare ta en sprint, en 40 meters sprint rakt i ansiktet mot den och skälla ut den för absolut ingenting, och lite sådana grejer och lite klassiska grejer liksom, som man kanske inte alltid ser på någon svensk fotboll, utfrysning och sånt. Och jag som person, jag är väldigt rak och ärlig av mig, så är det något någon tycker och känner kring mig, så fine, kom fram och säg det, så kan vi antingen lösa problemet eller bara gå vidare från det. Men som sagt, jag känner bara i helhet att han kom hit med ett oförklarligt agg mot mig. Som gjorde så att det lämnade en dålig eftersmak hos mig.
Es wird das heißeste Derby, das die Relegation je erlebt hat. Zum einen, weil Braunschweig und Wolfsburg nur 30 Kilometer auseinander liegen. Zum anderen, ein großer Kampf der Braunschweiger, aber eine Riesenenttäuschung. Eine Riesenenttäuschung. Sie brauchten ein Tor und sie hatten die Gelegenheit. Sie hatten die Gelegenheit im Hinspiel, Boland, und sie hatten die Gelegenheit im Rückspiel. Reichel, Lühmann, da waren die Gelegenheiten. Wolfsburg bleibt in der ersten Liga und Braunschweig in der zweiten.
Du hamnar ju istället i Eintracht Braunschweig. Hur resonerade du när andra Bundesliga kom på tal? Det var ju inte kanske, jag vet att Emil Forsberg hade gått dit, men annars var det inte lika vanligt då som det är idag. Hur reagerade du efter U21-EM-succén att det blev andra ligan i Tyskland?
Ja, det var väl lite så där. Man visste inte riktigt så mycket. Jag visste absolut ingenting om Zweite. Men som sagt, det var en del lag som visade intresse, och jag kände väl att de visade liksom mest intresse. Och sen fick man ju komma ner och se sig runt omkring. Och det kändes bara naturligt.
Ja, och hur var det att spela i andra ligan där?
Nej, det var en fantastisk upplevelse. Jättestor skillnad gentemot Sverige, återigen. Inget ont om Sverige. Men man kände verkligen den här läktarkulturen. Hur invånarna där i Braunschweig verkligen brann för fotbollen och brann för klubben. För så som HBK är en anrik klubb här i Braunschweig, en väldigt anrik klubb i Tyskland. Så det var väldigt roligt.
Hade du koll på Hasseborg? Han spelar ju där.
Ja, det hade jag faktiskt. Det fick jag.
Gammal Örebro och framförallt MFF-spelare och sen MFF-sportchef. Han var väl stor i Braunschweig på en gång i tiden.
Han är fortfarande stor i Braunschweig, för det var det enda jag fick höra de första 6 månaderna.
Och ni tar ju er till playoff där ni ju bland annat möter en från The Invincibles. Fredrik Ljungberg var ju assisterande i Wolfsburg då. Men ni klarar inte det riktigt. Hur var det var en del av det?
Nej, men det var stort. Alltså det var ju kul efter en så pass bra säsong. Och det gick inte hela vägen första säsongen, men att man kunde studsa tillbaka och göra det ännu bättre andra säsongen. Det var väldigt roligt, även om det inte gick hela vägen. Vi föll lite på målsnöret där med de sista matcherna, så vi tappade vår direktplats tyvärr.
Vad är det som är häftigt med att spela i Tyskland?
Läktarkulturen. Det brinner på läktaren hela tiden. Invånarna, fansen, alltså jag skulle nästan vilja säga de dör verkligen för deras lag. Det är aldrig tyst på läktaren och stämningen är alltid på topp. Och arenorna är alltid fullpackade.
Hur är fotbollen?
Fotbollen är väldigt väldigt intensiv, väldigt snabb. De vill framåt, som tyska landslaget i stort sett. Man har alltid tänkt på att komma framåt, men det behöver inte betyda att det ska vara 100 pass innan man kommer till mål. Men den är väldigt intensiv och fysisk.
Hur passar den dig som back?
Den passar mig jättebra. För jag är aggressiv och jag kunde utnyttja mina kvaliteter, mina spetsegenskaper, fick synas ännu mer.
I oktober 2017 så får du en allvarlig skada, korsbandet går. Vad är det som händer?
Jag fastnar i gräset och få ett löp in i knät, där jag får hans hela kroppsvikt på mig, och så känner jag att det brinner till i knät lite, och man visste lite direkt ganska så fort att säsongen var över.
Det var ju lite tufft läge med tanke på att du hade ju ett kontrakt som löpte ut. Hur var den tillvaron?
Alltså tillvaron var ju egentligen bra, för jag blev erbjuden en förlängning liksom. De ville ju förlänga med mig, men jag, som sagt, jag är väldigt principfast av mig som människa, och det dök upp några samtal som jag inte riktigt tyckte om, hur de valde att agera och lite sådär.
Kan du förklara lite mer?
Dels så efter knäskadan så kollade jag upp jag hade lite problem med axeln. Den gick ju led under U21 EM. Vi bestämde oss för att göra två operationer där, axel och knä. Så blev jag lovad helt enkelt att jag skulle få den tiden på mig att liksom bara låta allting sjunka in och liksom med den här korsbandsskadan och min nyopererade axel som jag då hade. Och det gick inte alls många dagar innan vår sportchef på den tiden började trycka på knappar och började hota med liksom, skriver man inte på inom 3 dagar så signar vi någon annan spelare och hit och dit etc. etc. Och då blev det liksom så bara, men om det är så mycket ni värderar min tid här så får ni göra det.
Ja, okej. Så att då är du ju inte då är du ju utan kontrakt helt enkelt. Och du går ju till Hamburg där du testar med dem och så lägger de ju ut information om att du inte är riktigt i tillräcklig form. Eller hur slog det emot dig? För det kändes inte som så schysst av klubben.
Nej, det där var ju väl återigen en erfarenhet, inte den bästa, men en erfarenhet. De körde ett väldigt fult spel där jag flög ner och gjorde läkarundersökning och fick ett grönt ljus av deras läkare. Men där han tyckte att jag behövde 2 veckors fotbollsträning och sen var det liksom good to go bara för att komma igång och känna på laget och allt sånt där. Och så var det ju sagt att jag skulle träna med truppen dagen efter och att Albin Ekdal då som fortfarande var i Hamburg på den tiden, vi bodde på samma hotell och jag skulle åka med honom till träningen. Men så ringde agenten senare på kvällen och frågade hur det hade gått och jag sa att allting hade gått precis som planerat och då hade Hamburg ringt honom och sagt att sportchefen då sagt att det var det ena och det andra och det stämde ju inte och dumt nog så valde de att gå ut i media med detta och på så sätt så satte de ju käppa i hjulet för mig från att skriva med andra Zweiteliga-lag.
Ja, som drog sig ur och det tar ju lite tid innan du tränar med lite olika klubbar och sen blir det Duisburg och du är inte där jättelänge innan du drabbas av en andra korsbandsskada.
Ja, precis. Sen åker jag tillbaka till Sverige och håller igång helt enkelt och satsar på nästa fönster. Jag var höll igång med Blåvitt ett tag och det var väl lite snack där men det blev inte av. Jag vet inte.
Det var Mats Gren och Poja Asbaghi.
Ja, Poja var väl sugen men så hade jag ett litet snack med Mats Gren där han sa att de var sugna liksom men Mats skulle komma med ett erbjudande, ett förslag, men jag vet inte, det hände väl inte det och kort därefter så gick han och Blåvitt skilda vägar också så jag vet inte men oavsett så flyttade jag till Duisburg under början på året då, vad blir det, 2019.
Exakt.
Och ja, såg bra ut. Sen oturligt nog under försäsongen där så fick jag en bristning i framsidan och den hann väl helt enkelt inte läka. Så det var väl lite därför oturligt nog en vänskapsmatch så drog jag korsbandet igen. Så det var väl det.
Vad jag förstår så åker du sen till USA och opererar dig, får hjälp i Miami och liknande. Är det något du bekostade själv för att liksom komma i form? För att jag förstår att de var bättre på korsband, jobbat med någon som har jobbat med NFL-stjärnor och liknande. Var det du själv som tog det klivet?
Ja, precis. Efter min andra korsbandsskada så kände jag bara liksom jag vill ha det bästa. Jag måste ha det bästa. Då gjorde jag lite research och då snackade jag också med läkaren i Tyskland som hade gjort mina korsband. Som många flyger in till för att göra korsband. Han är väldigt duktig. Och då berättade han för mig om de här ställena i USA och lite så fick man göra en research och då kände jag liksom ja, men det är trots allt en investering i mig själv och det är något jag absolut kommer göra.
Vad kostade det?
Ja, det blev en hel del pengar.
Riktigt mycket pengar?
Jag vet inte vad riktigt mycket pengar det är, men nej, det vi kan säga från en halv till 1 miljon kronor.
Hur är det att liksom vara, på något sätt är ju det baksidan av den här proffsfotbollen. Det är ju lätt att bara fastna på Louis Vuitton-väskorna och Porsche och det. Men det finns ju en annan sida där man kanske, ja men klubbar ser en som förbrukningsvaror, kan man inte spela, kan man inte leverera. Hur var det plötsligt var på andra sidan?
Nej men som sagt, det var tungt. Speciellt första korsbandsskadan. Var det ju tungt. Speciellt för att min rehab inte riktigt gick som den skulle i Tyskland i början. Så det gjorde så att jag fick ta ställning och flyga hem till Sverige och jobba med Simon Bakrio.
Som är i Halmstad BK ju.
Ja, precis. Som är otroligt duktig. Tack vare honom så kom jag alltså rätt in i schemat igen i planeringen och den tiden jag kom tillbaka tidigare än planerat från min första korsbandsskada. Sen efter andra så bara kände jag liksom det, i och med att man har varit med om hela den här processen så var det liksom för mig kanske inte lika jobbigt eller lika jobbigt som det var den första gången, för då kände man sig lite vilsen.
Var det nära att du gav upp drömmen?
Nej, det var det inte, det var aldrig på tal. Men det är ju väldigt motigt, speciellt för mig. Jag var singel under den perioden. Man är själv i ett annat land och lite så här långt hemifrån. Eller långt och långt, men man har ju inte sin trygghet nära sig på det sättet. Så det var absolut motigt, men... Alltså att man skulle ge upp fotbollen, nej, det var inte nära.
Hur är det när man kuskar runt? Jag menar, du tränade med IFK Göteborg, du tränade med Halmstad, med Gais, med Värnamo och IFK Norrköping, Barnsley. Jag menar, sitter man och tittar i arkiven så har du ju varit runt på många. Hur är det att komma liksom som provspelare eller man tränar ett tag men man har inget kontrakt och så?
Nej men det var annorlunda. Alltså det var ju väldigt speciellt i och med att jag aldrig hade... liksom varit i den situationen innan, men det enda jag tänkte på var liksom få i mig så mycket fotbollsträning som jag bara kunde för att kunna ta steget ut igen när chansen ges och när fönstret öppnas igen. Så det var det enda som låg på mina tankar.
Kan man vara avundsjuk på andra som är friska och kanske skriver nytt kontrakt och det lyfter? Jag menar, tittar man på många i U21-landslaget där, jag menar, Guidetti som har haft bra karriär och Victor Nilsson Linde, otrolig karriär. Och jag menar, många som är runt, sneglar man på dem och tänker, det kunde varit jag?
Nej, jag har aldrig varit den som tänker sådär, och det är väl en av de anledningarna för varför jag fortfarande kunde drömma, för jag tänker alltid att jag, när jag ser mig själv om 10 år, 20 år, så vill jag inte vara den farbrorn på gården eller någonstans som sa, men var det inte för mina skador så hade jag spelat i Real eller något sånt. Utan jag vill se till att göra det bästa av situationen.
Vad ser du dig själv om 5 år? Du har ju fortfarande många år kvar i karriären.
Förhoppningsvis så är jag utomlands om 5 år och spelar. Kroppen mår bra. Jag är gift, jag har barn. Jag har startat min egna familj. Själen mår bra. Allt är bara topp.
Du är ju av den U21-generationen, så var du ju med väldigt länge i U21-landslaget och även spelat i tidigare landslag. Men du har aldrig fått någon chans i A-landslaget, inte ens en vinterturné. Hur ser du på det?
Det är väl något som har satt sig i huvudet ett tag. Åtminstone då man spolar tillbaka tiden. Men samtidigt så har jag ju fått kallelse till några vinterturnéer. Jag tror det är 2 eller 3 stycken. Men det har oftast varit att jag har varit skadad och behövt genomgå någon form av operation. Eller något liknande som jag bara inte har hunnit bli frisk till innan vinterturné. För de brukar alltid ringa runt, eller fall och Håkan. Minns jag ringde mig alltid och frågade, hur ser det ut? Vi vill ha med dig, är det aktuellt? Och tyvärr så har det bara klockat. Och sen när jag kom efter U21-EM då, när jag kom till Braunschweig så fick jag förfrågan igen. Men då ville inte Braunschweig släppa mig helt enkelt, och det fanns inte så mycket att göra angående det. Men sen kan man ju ha tyckt att man borde blivit kallad till någon samling, något EM-kval där. För jag minns på den tiden var det ju knappt några mittbackar som spelade alls, förutom jag själv.
Nej, och känner du, varför tror du att de... Vill de inte ha med unga spelare, eller vad tror du beror på? För ser man nu i A-landslaget som startade då senast mot Spanien och Grekland, så är det ju rätt många som var med. Jag menar Emil Kraft och Victor Nilsson Lindelöf, Ludde Augustinsson, Kristoffer Olsson, Isak Kiese Thelin. Ja, men det finns ju många som har tagit klivet. Vad tror du det är, det skador och kvalitet som har hållit dig borta, eller är det något annat?
Ja, alltså för mig själv så personen så är det ju skador som har hållit mig borta från ett A-landslag. Kvaliteten har alltid funnits där. Och sen vet jag inte hur de har sett på det, i och med att jag inte kunnat fylla med några januariturnéer då jag fått förfrågan. Och jag fick förfrågan om att fylla med till och spela OS. Och där blev jag också nekad av klubben, så jag vet inte om de kanske har tänkt i de banorna att men Bafo kanske inte är sugen trots allt på att representera Sverige eller på att komma hit, det vet jag inte. Det snacket har jag väl inte riktigt haft. Jag hade ett snack med Håkan.
Alltså Håkan Eriksson, något... förra U21-förbundskaptenen.
Ja, precis, för han hade ju... Han var ju i kontakten mellan A-landslaget och oss liksom. Och då tyckte jag tror det var dubbellandskampen mot Danmark 2015, EM-kval, va, tror jag.
Ja, precis, playoff.
Om jag inte minns helt fel. Ja, precis. Där det knappt fanns några mittbackar och jag var den enda som spelade, och det gick jävligt bra för mig personligen och för laget. Där det var vi, Leipzig och Freiburg som toppade tabellen då. Och där, vad heter han, Mikkel Antonsson.
Ja, just det,
så. Mikkel Antonsson inte hade någon speltid, satt på läktaren i FCK, och Jonas Olsson spelade väl knappt, och etc. etc. Och där jag kände liksom, ja men vad, alltså det är klart, vad gör så att jag inte är med där liksom, varför jag borde bli kallad till en sån här samling. Jag ser inte att jag ska in direkt från start och spela, men bara för att lära känna grabbarna, alltså integrera mig med allt runt omkring, för trots allt så var jag, ja, alltså egentligen det hetaste alternativet just då.
Du är ju född i Ghana och skulle ju kunna representera, som ju blir vanligare och vanligare idag i den globaliserade världen, att man har rötterna på fler ställen. Hur hade du ställt dig om Ghana hade frågat dig?
För frågan har kommit, intresset har varit där. Men som sagt, saker och ting fungerar lite annorlunda i Ghana. Och är nästan beredd på att säga i Afrika generellt när det kommer till sånt där. Och som jag var inne på innan, jag är väldigt principfast utav mig. Och jag kände att det enbart ska handla om fotbollsspelare och inte handla om det ekonomiska, om man säger så.
Att det ibland finns inslag i en del länder i Afrika att man på något sätt köper sig en plats eller liknande.
Ja, precis.
Om du ser på just att, ja, jag menar om man tittar på U21-landslaget där från 2015, så har nästan alla gjort en A-landskamp utom du. Känner du att det hade du ändå velat ha, liksom att få den möjligheten?
Jo, absolut. Det har alltid varit en dröm att få representera svenska A-landslaget. Och det är fortfarande en dröm. Så nej, det är bara, men just nu är det först och främst spela så mycket som möjligt och bygga upp kroppen och känna liksom att allting stämmer och lägga fokus på HBK. Trots allt så har vi släppt in minst mål efter Djurgården. Så det måste ju sända några signaler, kan jag tycka och tänka.
På den tiden Clubhouse var hett, så kunde du vara där inne och även jag var där inne. Och det diskuterades gärna mångfald och svensk fotboll och så. Vad är din syn på liksom ändå en brist på mångfald som syns på många ställen i svensk fotboll, där ju Zlatan Ibrahimovic och en del andra varit kritiska?
Nej, min syn är väl bara, alltså det är ett väldigt, väldigt känsligt ämne att ta på, känner jag. Men jag känner väl att det står farligt att vara passiv om det. Först och främst så måste man kunna erkänna att där är ett problem innan man kan ta något steg överhuvudtaget.
Tycker du det som är felet att man liksom inte får en svensk fotboll ens kan erkänna att det kan finnas slags strukturell rasism som går igenom, utan att det betyder att man måste identifiera det först innan man kan göra någonting åt det?
Ja, alltså så är det ju. Men så är det ju inte enbart inom fotbollen generellt, utan i samhället.
Nej, visst. Det är, så är det. Nej, vi får kanske återkomma till den lite känsliga frågan längre fram. Stort tack att du ställde upp.
Nej, tack själv. Tack själv för att jag fick komma hit och snacka.
Och den är producerad av Anton Toft och mig och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer och önskemål eller eventuell kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.